Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Nartree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Anatomy of Anxiety är en fackbok om ångest, skriven av den amerikanska psykiatern Ellen Vora, som också arbetar med integrativ och holistisk medicin. Bokens utgångspunkt är att ångest inte enbart bör förstås som ett problem i hjärnan eller i våra tankar. Vora menar istället att kroppens tillstånd, vardagsvanor och livssituation samverkar och ofta skapar samma alarmsignaler som vi sedan tolkar som fara. Hon riktar sig till läsare som vill ha ett bredare perspektiv än enbart diagnoser, samtalsterapi eller läkemedel, utan att för den skull förneka att professionell vård kan behövas. Den centrala modellen skiljer mellan falsk ångest, som främst drivs av kroppslig stress och obalans, och sann ångest, som kan peka på något viktigt i livet som behöver uppmärksammas. Syftet är därför dubbelt. Först att minska onödiga fysiologiska stressreaktioner. Sedan att lära läsaren lyssna mer precis på den oro som finns kvar. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, ångest som en helkroppssignal, inte bara ett tankeproblem. Voras viktigaste omramning är att ångest kan börja i kroppen och först därefter få en mental berättelse. En person kan exempelvis känna hjärtklappning, darrighet, rastlöshet eller katastrofkänslor. Det är lätt att utgå från att en skrämmande tanke skapade reaktionen. Vora vänder ofta på ordningen. Kroppen kan redan befinna sig i ett stresspåslag och hjärnan försöker då förklara varför det känns farligt. Den letar efter ett hot, en konflikt eller ett framtidsscenario att fästa känslan vid. Perspektivet innebär inte att tankar, trauma, relationer eller biologisk sårbarhet saknar betydelse. Poängen är snarare att de inte alltid är hela förklaringen. Sömnbrist, oregelbundna måltider, stimulantia, inflammation eller en överbelastande digital vardag kan enligt bokens funktionella synsätt bidra till att aktivera kroppens larmsystem. Detta gör boken till en kritik av ett alltför snävt synsätt där psykiskt lidande behandlas som något som sker från halsen och uppåt. För läsaren blir den praktiska följden att undersöka kroppsliga förutsättningar parallellt med känslor och tankemönster. Frågan blir inte bara varför man oroar sig utan också vad kroppen kan reagera på just nu. Det är en användbar skillnad eftersom den öppnar för konkreta åtgärder utan att reducera ångest till svag karaktär eller dålig självkontroll. För det andra, skillnaden mellan falsk ångest och sann ångest, bokens mest särpräglade begrepp, är uppdelningen mellan falsk och sann ångest. Falsk ångest är Voras namn på ett verkligt och ofta plågsamt ångesttillstånd som främst utlöses av påverkbara kroppsliga förhållanden. Benämningen falsk betyder alltså inte att upplevelsen är inbillad. Den beskriver att alarmsignalen kan vara missvisande. Eftersom kroppen signalerar akut fara trots att grundorsaken kanske är sömnunderskott, blodsockersvängningar eller för mycket koffein. När sådana faktorer tas på allvar kan en del av ångesten minska utan att varje orostanke behöver analyseras i detalj. Sann ångest är det som återstår när kroppens mest uppenbara stressdrivare har hanterats. Vora beskriver den som ett möjligt budskap om obalans i livet, relationerna, arbetet eller den riktning man lever i. Den kan också hänga ihop med människans medvetenhet om osäkerhet och sårbarhet. Här är målet inte nödvändigtvis att snabbt få bort känslan utan att undersöka vad den försöker uppmärksamma. Modellen är analytiskt stark eftersom den undviker två förenklingar. Den säger varken att all ångest är ett medicinskt fel eller att all ångest enbart är meningsfull vägledning. Istället föreslår den en ordning, minska den kroppsliga störningen först och tolka sedan det som fortfarande gör sig hört. För det tredje, vardagliga stressdrivare som sömn, mat, koffein och digital överstimulering. Vora lägger stor vikt vid sådant som ofta betraktas som små detaljer i vardagen, men som kan få stora följder för nervsystemets beredskap. Sömndeprivation är ett tydligt exempel. När återhämtningen brister blir kroppen mer reaktiv, koncentrationen sämre och känsloregleringen svagare. Då kan vanliga krav kännas som hot. På liknande sätt framhåller boken hur oregelbunden energi från mat och dryck kan bidra till skakighet, irritabilitet och inre oro. Känslor som lätt misstolkas som ett rent psykologiskt problem. Koffein kan hos känsliga personer förstärka kroppsliga signaler som pulsökning och rastlöshet. Alkohol, som ibland används för tillfällig lättnad, kan också störa sömnen och bidra till ökad oro efteråt. Vora inkluderar dessutom teknikanvändning och ständig informationskontakt i bilden. Sen kvällskrollande, konfliktfyllda flöden och avbrott utan paus kan försvåra både vila och känslan av trygghet. Resonemanget är inte att en enskild kostregel eller mobilfri kväll botar all ångest. Det är att många små belastningar kan adderas och hålla kroppen i ett onödigt högt alarmberedskap. Bokens praktiska styrka ligger i att den uppmuntrar till observation. När kommer symptomen, vad har föregått dem och förändras de när grundläggande behov får mer stabilt stöd? Sådana frågor kan ge läsaren mer handlingsutrymme och samtidigt göra sambandet mellan livsstil och mående mer konkret. För det fjärde, ett funktionellt medicinskt perspektiv på grundorsaker och behandling. Boken utgår från ett funktionellt och integrativt synsätt på psykiatri. Det betyder att Vora vill söka efter sådant som kan ligga bakom symptomen snarare än att stanna vid att dämpa dem. I hennes framställning är hjärnkemi och tankemönster viktiga, men de kan ibland vara nedströmseffekter av att kroppen befinner sig i stress. Därför blir sömn, näring, matsmältning, fysisk hälsa, relationer, gemenskap och kontakt med natur eller mening relevanta delar av samma undersökning. Detta är en bredare vårdlogik än den där diagnosen automatiskt avgör hela behandlingsvägen. Samtidigt bör läsaren förstå modellen som ett komplement till, inte en universell ersättning för, etablerad psykiatrisk vård. Svår ångest, panik, depression, trauma, självmordstankar eller kraftig funktionsnedsättning kräver professionell bedömning. Det är inte ansvarsfullt att på egen hand avbryta läkemedel eller tolka alla symptom som livsstilsfrågor. Bokens värde ligger främst i att den ställer fler frågor. Finns en kroppslig belastning som förvärrar läget? Har behandlingen missat vardagsmönster som upprätthåller stressen? Vilka förändringar är möjliga och säkra att pröva tillsammans med vården? Vora erbjuder därmed en mindre mekanisk bild av ångest. Person blir inte bara bärare av en störning, utan någon vars kropp, miljö och livsomständigheter kan undersökas i sammanhang. Slutligen. När ångest används som information om värderingar och livsriktning efter att den falska ångesten har identifierats och minskats. Vill Vora att läsaren möter kvarvarande oro med nyfikenhet? Detta är bokens existentiella och praktiska andra steg. Istället för att se varje obehaglig känsla som ett misslyckande eller något som omedelbart ska tystas, kan man fråga vad känslan reagerar på. Ångesten kan enligt Vora peka mot en relation som känns fel, ett arbete som strider mot ens värderingar, en alltför isolerad tillvaro eller en livsrytm som inte är hållbar. Den kan också uppstå när man står inför genuin osäkerhet, förlust eller ett svårt men viktigt beslut. Att se ångest som information är dock inte samma sak som att lydigt följa varje impuls. Alarmet behöver tolkas, prövas mot fakta och hållas i relation till kroppens tillstånd. En person som sovit dåligt och druckit mycket kaffe bör exempelvis inte dra långtgående slutsatser om sin relation mitt under ett kraftigt stresspåslag. Bokens ordningsföljd är avgörande. Skapa först bättre förutsättningar för stabilitet och lyssna därefter mer varsamt. Denna idé skiljer sig från rent symptomfokuserade självhjälpsmodeller. Den föreslår inte att välmående alltid innebär frånvaro av oro. Ibland kan en viss oro vara en rimlig reaktion på att något behöver förändras. Målet blir därför ökad urskiljning, att kunna skilja mellan ett överaktiverat nervsystem och ett viktigt inre varningssystem. Sammanfattningsvis. The Anatomy of Anxiety passar främst läsare som känner att enbart samtal om tankar inte fullt ut förklarar deras oro, eller som vill förstå hur sömn, mat, stimulansia, stress och livssituation kan samspela. Den kan också vara värdefull för yrkesverksamma och närstående som vill ha ett språk för sambandet mellan kroppsliga signaler och psykiskt mående. Boken är inte en ersättning för medicinsk eller psykiatrisk behandling vid svåra besvär, men den ger ett användbart ramverk för frågor som annars lätt förbises. Läsaren får framförallt en metod för att sortera vad kan vara ett kroppsligt stresspåslag som går att påverka genom rutiner och återhämtning. Vad återstår när dessa faktorer har setts över och vad kan den oron säga om hur livet faktiskt fungerar? Det som särskiljer Vora från många böcker om ångest är att hon inte fastnar i en enda förklaringsmodell. Hon avfärdar varken biologin, psykologin eller den existentiella dimensionen, men hon ger kroppen en mer central plats än vad som är vanligt i populär psykiatrisk litteratur. Begreppen falsk och sann ångest är förenklade, men de är också minnesvärda och praktiskt användbara. De gör det möjligt att ta symptomen på allvar utan att automatiskt se dem som bevis på att något är fel med personen. Bokens styrka är därför dess kombination av konkret vardagsanalys och en mer reflekterande syn på oro som möjlig information. Om du vill stödja Ellen Vora MD, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!